välkomna hit.
Tack så mycket.
Ja, då ska vi är alla friska och glada igen. Och vi tänkte väl ge oss på situationen i Sverige.
Vilken situation då, tänker du?
Ja, att det är krig i Sverige.
Ja, just det. Eller...
Ja, precis.
Någon sa att det var krig i Sverige.
Ja, precis. Någon, de stora liksom, rubrikerna som basnerar ut krig i Sverige. Det är dags att få panik. Vi ska ju idag gå igenom varför det inte alls är dags att få panik. Och varför media och vänstern som vanligt överdriver ett ganska sunt och rationellt beslut. Och ganska sund och rationell information som har gått ut till Sveriges befolkning. För er som inte har fått med det, som kanske liksom inte tittar på tv, nyheter, radio eller internet. Så gick regeringen, alltså försvarsministern och ÖB ut och sa att Sverige borde ha bättre försvarsförmåga och höjd beredskap. Alltså Sverige helt enkelt borde vara rustat för krig. Och det säger de inte för att de nödvändigtvis tror att ryssen står för dörren imorgon. Utan Sverige står ju på tröskeln till ett NATO-medlemskap. Och är man medlem i NATO så är det liksom inte bara att åka gratis räkmacka. Det är inte som medelhavsländerna och EU direkt. Utan är du med i NATO så förväntas du uppfylla ett par krav. Det ena är att du ska egentligen ha 2% av BNP till försvarsbudget. Men den stora saken är ju att hela NATO bygger på artikel 5 skulle jag vilja säga att det är. Det vill säga... att om ett NATO-land blir angripet så pliktar alla andra NATO-land ställa upp för det NATO-landet och gå i krig med vem som än angriper dem. Det här gör helt enkelt att Sverige kan bli indraget i ett krig som vi inte nödvändigtvis har startat. Det behöver inte vara vi som blir anfallna heller, utan vi pliktar helt enkelt ställa upp för alla andra mot att de ställer upp för oss. Det är ungefär det NATO går ut på. Och om man ska, det finns ju inga fördelar utan ansvar eller inga... helt enkelt.
Hur mycket är då 2% av BNP om vi går på 2023 års BNP?
Jag tippar på att det är mer än 40 miljarder som försvaret får.
En snabb uträkning, men nu vet vi alla att vi inte är stjärnor på att räkna. Vi har räknat som tattare förut. Mm. Men det borde hamna på någonstans. Enligt den här så hävdar att vi hade 635 miljarder US dollar, vilket snabbt enkelt översatt blir 6350 miljarder. Ja. Det är alltså 127 miljarder ska vi lägga på försvaret.
Ja. Så svenska försvaret borde då typ tredubblas,
yes,
budgeten. Och det är ju egentligen det de säger här när de säger att Sverige måste öka sin försvarsförmåga. Alltså vi måste lägga mer pengar på försvaret. Inte för att vi nödvändigtvis tror att vi kommer bli anfallna imorgon, utan för att det är ett krav för att få vara med i NATO. Dessutom så är ju omvärldssituationen att sån att svensk försvarsförmåga och svensk försvarspolitik som har blivit driven de sista 20 åren inte är realistisk. Omvärlden är inte så snäll och grön som vänster får den till att tro. Alltså Ryssland visar det med all önskvärd tydlighet i Ukraina. Vi har konflikten i Mellanöstern som involverar Iran som riskerar att spilla över till många andra länder också. Vi har situationen med Kina och Taiwan. Och vi har en massa andra motsättningar. Det här betyder
inte att i Sydamerika så vankas det krig också.
Ja, precis. Alltså världen är inte så gullig som Sverige vill påstå. Och Sverige, många säger, ja, men Sverige var ju neutrala under liksom hela 50, 60, 70, 80, 90-talet och så vidare. Ja, men Sverige hade å andra sidan en av världens starkaste försvarsmakter under den här tiden. Svensk flygvapen var ju näst starkast i hela Europa.
Ja, inte bara det. 40 miljarder var försvarsbudgeten, om inte jag kommer ihåg helt fel, i runda slängar i slutet på 90-talet.
Mm. Och sen dess så har man bara skurit ner. 2004, 2007, 2014 så har man bara slashat budgeten mer och mer och mer. Och försvaret har i säkert 20 år skrikit över att vi kan inte fullföra våra grunduppgifter för att vi har inte nog med pengar. Och ett av statens grundläggande jobb i en demokrati är att kunna försvara våra fri- och rättigheter, försvara oss som medborgare. Det är bland annat via polis- och ordningsmakt, och det är vår territoriella nationella integritet via
försvarsmakten. Det behövs inga gränser.
Nej, just det. Vi har ju feministisk utrikespolitik där, yes, vi skickar en representant till Putin som med sån här rosa mössa pratar vett med honom. Det var så
kallad fittmössa.
Just det. Så borde man då få panik över det här? Nej, det borde man verkligen inte. Men borde man däremot ta sig en ordentlig titt i spegeln och tänka, har jag gjort nog för min beredskap? Och jag är helt säker på att svaret är nej. För ungefär 99% av alla svenskar.
Ja, alltså, jag kommer ihåg, det växte ju upp under det kalla kriget. Mm. Och då hade ju alla grejer hemma.
Ja.
Det var du hade lite förbandslåda, du hade mat, vatten, allt det här. Det fanns ju liksom det. Man visste var det närmaste skyddsrum var.
Det fanns skyddsrum.
Det fanns skyddsrum, liknande saker. Det är ju noll nu. Alla mönstrade.
Alla mönstrade.
Alla gjorde inte lumpen. Nej. En del vägrade, en del var inte lagda för det. Och det förstår jag, men alla mönstrade, och det är en stor skillnad mot vad det är idag.
Absolut, och det var liksom en självklarhet att du gjorde både lumpen och repmånader och så vidare.
Mm-hmm.
Att du hade någon slags nödradio och sånt där hemma, det var inga konstigheter, något av det här.
Och du hade, hur många var hemvärnet där?
Det var en stor andel som var hemvärnet på den tiden.
Då pratar vi alltså hemvärnsmän med automatvapen och ammunition
hemma.
Ja. I vapenskåpet. Och inte alla hade det i vapenskåpet. Nej. Eller ligga under sängen.
Ja, det var på vinden och allt möjligt. Absolut. Nej, så att den här inställningen om att liksom Sverige har varit neutralt och därför inte behövt en försvarsmakt är bara ren lögn. Sverige hade en väldigt stark försvarsmakt och så nedgraderade man den. Och det regeringen nu går ut och säger är att vår klart begränsade försvarsmakt är inte nog i dagens situation och läge. För att vi ska bli tagna på allvar i den stora vida världen så måste vi uppgradera och vi måste öka, vi måste sluta vara så naiva helt enkelt. Alltså titta på Finland, alltså finnarna är ju beväpnade till tänderna och beredda på ryssen hela tiden, givetvis. Men jämfört med bara mentaliteten här i Norge.
Mm.
Alltså här är det en större självklarhet än i Sverige att man ska göra lumpen. Det är en mycket större självklarhet att man har någon slags beredskapslager hemma med grejer. De har en slags repmånadssystem där man kan gå in i ett slags semifrivilligt hemvärn. Då är det helt frivilligt hemvärn, men det är också en slags plikthemvärn där du mäter tills du fyller 40, där du gör ett par veckor per år i en slags repövning. Försvaret, det påminner mycket mer om Sverige på 80-talet, måste jag säga.
Ja, men Norge har ju också sin historia sedan andra världskriget, så de är ju också mer ett prime target. Vem vill invadera Sverige? Liksom, det är skog och kebabshopper.
Och gymnasteori.
Ja, precis. Norge har i alla fall olja.
Ja, precis. Och alltså, Norge, Danmark har ju varit med i NATO länge. Och har en försvarsmakt som är dimensionerad utifrån det.
Mm.
Det är en ganska självklarhet för de flesta, både Norge och Danmark, att ha det. Sverige har ju liksom levt på sin, inom citattecken, neutralitet. Vi vet ju alla hur neutrala Sverige var under kriget. Alldeles för länge. Dessutom det här med beredskap, skulle jag säga. Så att du har lite beredskap hemma, typ mat och vatten, en nödradio, en nödficklampa, lite filtar och liksom sånt där. Det är inte bara för om det skulle bli krig. Det är dessutom ganska bra att ha för, jag vet inte, massiva strömavbrott till exempel. När man inser att vindkraftverk inte fungerar när man lagt ner kärnkraft och det blir väldigt, väldigt kallt när hela elnätet bara går ner. Då kan det vara ganska bra att ha lite vatten och ett par filtar och liksom en vedficklampa kanske. Så det är inte bara för krig, utan krig och kris, skulle jag vilja säga, så borde alla personer ha en viss form av beredskapslager hemma. Mat och vatten, så det är i alla fall klarar det över en helg. Det är ett slags minimum, menar jag.
Absolut.
Så varför då är vänstern ute och liksom säger att liksom hela tiden regeringen är bara warmongers och krigshetsare och så vidare och så vidare?
För att de går med i NATO. NATO är egentligen en organisation som är skapad av den amerikanska vapenindustrin för att sälja vapen världen runt. Det är i stort sett det är till för.
Inte alla organisationer till för att sälja vapen.
Jo, nej, men verkligen. Ja. Och varför finns det liksom ett budget,
ja,
ett krav? Ja. Du måste spendera så här mycket. Ska du bygga din egna vapen? Nej, det skulle du inte. Ja, men då köper du av oss. För ja, du får inte köpa av de här. Och så är det bla bla bla. Och sen så får vi bygga baser hos dig och så vidare.
Hashtag Norge och F-35-projektet.
Ja, exakt. Men jag förstår ju. Så i den delen av det hela så är de ju korrekta.
Mm.
Men å andra sidan, är det smidigare att vara med i NATO än att vara tvungen att göra allting själv? Absolut.
Ja.
Det är ju vad det är. Men det är väldigt, väldigt talande att det här händer nu under det som har blivit det demokratiska partiet i USA. Det här hade aldrig hänt under förra... Det, vi såg ju det här under förra mandatperioden, så var det ju inte. Och en av anledningarna till att det inte hände, det är faktiskt för att USA har tappat så mycket pondus på den internationella arenan med att Biden är fullständigt...
Ja, du menar varför Ryssland liksom spänner musklerna nu, ja?
Ja, ja, ja. Det är det ena. Och det andra är för att med största sannolikhet så, om man följer Ukrainas historia genom där, så var det ganska säkert att han skulle göra det här med tanke på att USA i stort sett ställde en NATO-medlem på Rysslands gräns. Ja, det var det han sa redan, eller det de sa redan. När var det då? 91?
Ja, säkert.
När de skrev på det här, att det var det som inte var acceptabelt.
Ja. Nu gråter inte jag blod över det, för jag tycker inte Ryssland är särskilt bra att ha i vilket fall.
Men... Nej, nej. Ryssland är helt värdelösa. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att det är inte... När USA hade sin absoluta prime i världen, så hade de bara sagt till Ryssland, ni gör inte det här. Och sen var det färdigt med det.
Ja, ja.
Men det fanns ingen som gjorde det nu. Och då hände det här. Och det är samma sak med allting annat. Det är Kina i... Där.
Ja, ja.
Det fanns en... Alla säger att USA var så dåligt och bla bla bla, men det fanns en poäng att de var världspolis och höll freden någorlunda. Mm.
Ja.
De startade krig där de ville ha olja och de gjorde vissa saker, men det var väldigt lokalt och i stort sett så höll de världshaven öppna och såg till att handel blomstrade under de senaste 65-70 åren.
Ja, visst, och ingen vågade invadera Ukraina för att USA var stort och starkt.
Exakt.
Och farligt, och det... Alltså, vad är det man säger? Det är liksom om fred, att det bästa man behöver för fred är en stor man med en stor käpp.
Ja, precis. Det är väl prata med en låg röst och en stor käpp.
Ja, precis.
Men det, ja, självklart. Och om man tittar på hur det blir nu, så Sverige, i och med att USA har tappat all form av internationell pondus i stort sett, och Kina har gått om, deras ekonomi stagnerar, det blir mer och mer en kleptokrati. Och mindre och mindre den här ekonomiska powerhouset som var under det. Så kommer det här leda till att vi måste ha någon form av försvarsallians.
Absolut. Sverige är ju...
Eller, förlåt. Ni måste ha någon form av försvarsallians.
Alltså, Sverige är ju, måste bara gå med i NATO. Och det ska man ju göra. Att Erdogan och Turkiet sätter emot visar på att Erdogan och Turkiet inte borde få vara med i NATO. För det är ju en totalitär diktatur där vid det här laget. I alla fall, tillbaka till Sverige. Varför vänstern reagerar så starkt på det här? Alltså, jag tror att det har att göra med att vänstern, som alltid är totalt naiv och verklighetsfrånvända. Vänstern tror på fullt allvar och trodde på fullt allvar att man skulle kunna snacka med Putin genom att skicka en militant feminist dit.
Gjorde de det?
Ja, på fullt allvar trodde de att det, liksom, det var ju Feministiskt initiativ som hade det som förslag. Och jag är helt hundra på att de flesta vänsterfolk trodde att det var lösningen. För de tror ju att man ska nedmilitarisera hela tiden. Och att liksom Sverige inte ska bli invaderat bara för att det står en stor skylt som säger vi är neutrala. Till och med sossarna under andra världskriget förstod det. Att de var tvungna att i smyg alliera sig med tyskarna. Sälja dem järnmalm och släppa igenom hela Engelbrektdivisionen för att invadera Norge. För att Tyskland inte skulle ta Sverige. Alltså det går inte att vara helt neutralt. Schweiz är nog kanske de är bäst på det, och det var ju för att de gömde allt tyskt guld. Men dessutom så har ju faktiskt Schweiz något som Sverige inte har fortfarande. Det är en extremt stark försvarsmakt.
Och en extremt enkelt land att försvara.
Ja, och Schweiz har ju bland, för er som inte visste om det, förutom ett ganska starkt stående försvar, så har de minerat varenda bro som går över varenda älv in till Schweiz. Längs alla gränser. Det är broarna. Varenda tunnel genom bergen, varenda gränsövergång över fjällen är minerade. På broarna sitter alltså på fullt allvar sprängmedel. För att bara med en knapptryckning kan de bara rasera alla vägar in till Schweiz. Dessutom så har man i varenda alp gömt byggt en massa hus som ser ut som vanliga hus, men som egentligen är militära bunkrar på strategiska platser för att göra eldöverfall. Så hela Schweiz är minerat till tänderna.
Det är Fortress Europa.
Ja, visst. Mm. För de förstår att de är omgivna av potentiella fiender och behöver det. Sverige har ingenting. Noll. Det finns liksom, ja, nu har man satt lite trupp på Gotland, det var på tiden. Men så det här att Sverige nu rustar betyder inte att det kommer komma krig imorgon, utan det här betyder att vi, eller ni i Sverige, det här betyder helt enkelt att ni i Sverige bara lägger till lite mer pengar till försvaret för att bygga upp och komma ikapp de andra grannländerna i Norden. Norge, Danmark, Finland och till och med estländerna. Så Sverige ska bara upp på alla andras nivå. Det är det enda det här handlar om. Och ha en bättre vardagsberedskap.
Ja, och fördelen med det här är också att om man har en högre militärberedskap i landet så kan man ju till exempel använda dem för att göra räddningsaktioner, sökaktioner, civilhjälp, allting det här. Och det ser man ju i Norge. Det är ju, du har ju alltså... Det är ju så mycket helikoptrar i det här landet jämfört med Sverige.
Ja, ja.
Det är ju självklart för att det finns mer berg här och det är sämre att köra liksom. Men ändå,
såklart.
Det finns läkarhelikoptrar och allting.
Ja, ja. Och de sätter ju med glädje in både helikopter och bandvagnar och allt möjligt för att hjälpa det civila hela tiden.
Ja.
Och samma med liksom, man använder en del av försvarets lager under coronapandemin och så vidare och så vidare. Det är bara en sån sak att man hade liksom beredskapslager som inte fanns i Sverige. Vi ska inte sparka på den döda hästen om coronahanteringen igen, men i alla fall, Sverige behöver komma upp i beredskap. Det behöver alla civila individer göra också. Man måste komma upp i sin egen familjs vardagsberedskap, för att i värsta fall i en kris så kan du inte lita på att myndigheterna kommer hjälpa dig omedelbart, för de har större och andra problem att ta hand om. Utan du borde kunna klara dig själv i alla fall i 48 timmar om du blir av med allt, el, värme, mat, vatten, rubbet från utomstående källor. Och så borde man göra sig beredd på att omvärlden inte är vad sossarna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet har påstått att den är de sista 40 åren, utan det är faktiskt lite mer reell än så.
Framförallt så finns det människor som vill tjäna pengar, och enklaste sättet att tjäna pengar på är att kriga.
Det också. Och så finns det människor som också inte delar vår syn på världen, på demokrati och på liksom frihandel och så vidare. Och tycker att det är en lättare väg att ta, att helt enkelt ta saker.
Ja.
Det får man inte glömma heller. Och Sverige som land är så naivt, och jag blir mörkrädd, för att Sverige verkar tro att alla andra människor i resten av världen tänker som svenskar.
Det är klart de gör. Ja. Vi är ju bäst, varför skulle inte alla tänka som vi?
Precis. Och där kommer vi in lite på det här med viljan att försvara sitt land. Och många säger, ja, försvara sitt land, nu låter som Ultima Thule, rasist. Nej, att försvara sitt land betyder att försvara de värden som väst står för. Det vill säga demokrati, människorättigheter, jämställdhet. Och då menar jag inte equality of outcome, utan equality of opportunity. Yttrande och åsiktsfrihet.
Mm.
Religionsfrihet också på den delen. Sådana saker är det man står upp för genom att vara beredd att försvara Sveriges territoriella integritet.
Ja. Då kommer vi till frågan, vill folk försvara Sverige?
Nej, det vill de inte.
Varför vill man inte det?
Jag tror att det finns två saker. Antingen är jag rasist. Nej.
Det verkar ju som att det är rasisterna som är mest intresserade av att försvara Sverige, om jag ska vara helt ärlig.
Det är faktiskt det. Du hittade ju en kul artikel om det från SVT.
Mm-hmm.
Ta lite om den.
Ja, det verkar ju då som att om vi tittar på... Pliktverket har ju gjort en undersökning här, hur många det är som anser sig vilja göra värnplikten. Det är ju i stort sett en fråga om, vill du försvara Sverige?
Ja.
För man måste ju göra värnplikten för att kunna vara delaktig i alla fall i det militära försvaret. Du kan vara del i civilförsvaret och liknande annars ändå. Och det är ju, det här handlar om folk födda 2005 tror jag det handlar om. Och då är det, till att börja med dem så ser vi, om vi tittar på Sverige uppdelat i två grupper.
Mm.
Folk med föräldrar födda i Norden och folk föräldrar födda utanför Norden.
Mm.
Yes. Det är de två grupperna vi har. Och jämförelsen är då att i gruppen med föräldrar födda utanför Norden så är det 32% som anser att värnplikten ger liten eller ingen möjlighet alls till personlig utveckling. I gruppen som helhet så är det 18%. Det är inte en jättestor procentskillnad där, 14%, men ändå. Men däremot det som är stort är att 53% i gruppen med föräldrar födda utanför Norden svarar att de kan inte tänka sig att göra värnplikt. Jämfört med bara 38 då för totalen. Och det här är ju intressant eftersom det är Sverige, så har de ju slagit ihop kvinnor och män.
Mm, såklart.
Såklart. För vi är ju precis likadana, ja, och har precis. Inte alls samma. Men om man då splittrar upp det på män och kvinnor då, så är det 62% av männen kan tänka sig att göra värnplikten. Ja. Och endast 39% av kvinnorna då. Ja.
Det som är intressant tycker jag är det här. 53% av alla som har föräldrar som inte är födda i Norden vill inte göra värnplikten. Och alltså utanför Norden, det är en ganska stor demografi. Jag skulle gärna vilja se det här nedbrutet på västliga länder.
Ja, men det är i Sveriges befolkning så är det väl ungefär 2,5 miljoner födda utanför Sverige med båda föräldrarna. Eller?
Mm.
Men då är det ju, av dem så är det åtminstone 2 miljoner från MENA.
Ja, förmodligen. Jag skulle vilja se det, för jag tror nämligen att för folk från medelländerna är ännu mindre villiga att göra militärtjänst än de som kanske har två föräldrar som är födda i Tyskland eller liknande.
Ja, absolut.
Det är det jag skulle vilja se statistiken på. Oavsett så betyder det här i alla fall att majoriteten av de som inte har föräldrar som är födda i Norden egentligen inte har lust att försvara Sverige.
Nej, men det är väl ganska skönt. Om du är troende muslim...
Mm.
Varför skulle du då fightas för ett land som inte är muslim?
Nej, nej. Och det här...
Det är inget konstigt.
Nej, nej, det är klart. Och det här visar ju på att om vi kopplar igen till att försvara Sverige betyder att försvara svenska värden, demokrati, yttrandes, åsiktsfrihet och så vidare, så betyder det här 53% av dagens ungdomar har ingen lust att försvara de värdena.
Nej, nej. 53% av ungdomarna födda utanför.
Ja.
34% av gruppen är totalen.
Ja, precis. Ja.
Nej, 38 är totalen. Ja, så 40% kan man säga av svenska ungdomar idag är inte intresserade av att försvara Sverige.
Nej.
Och då är frågan, hur många av dem är desillusionerade av att få höra att de är värdelösa, samhället är värdelöst, det västra samhället är byggt på rasism och kolonialism och liknande saker. Om jag hade fått höra det sen jag var liten så skulle inte jag heller vara intresserad av att försvara någonting.
Absolut, och så tror jag försvaret har gjort en eländig informationskampanj här om vad det är man egentligen gör när man gör lumpen. Många tänker, jag vill inte bli militär och åka och skjuta på folk. Och förstår liksom, men man borde istället fråga liksom, ja men om någon bröt sig in i ett hus, skulle du vara villig att försvara din familj då, ja eller nej? Och då är jag ganska säker på att de flesta skulle säga, ja det är klart, jag skulle vilja försvara min familj. Det här är samma sak, bara ett steg upp.
Ja. Jag hade den här diskussionen med att försvara sin familj med min mamma.
Mm-hmm.
Och hon bara, nej men varför skulle du göra det? Om någon bröt sig in här, det spelar ingen roll. Du kan ju inte ha ett vapen hemma. Mm. Men det är klart att jag vill ha ett vapen hemma så jag kan försvara mig om det kommer någon. Men nej, men det kan du inte göra.
Det här visar
på feministiskt problematik.
Ja, och att man har liksom intalat dagens ungdom, som jag redan kallar dem för, att det finns inget i Sverige som är värt att försvara.
Det är väldigt lite kvar just nu, om jag ska vara helt
ärlig. Jag är nästan beredd att hålla med också faktiskt.
Så, I don't fault them, men Nej. Det jag menar är bara det att jag förstår var du kommer ifrån och jag håller väl med. Och jag tror att det är det här som är problematiken. Vänstern i sig är ju antinationalistisk. Och nu måste vi ju prata om nationalism här, för det finns ju den nya, i den nya postmodernistiska semantiken så har ju de omdefinierat nationalism.
Mm-hmm.
Så att det som de som kallar sig Sverige, eller nationalister i Sverige, värderar har ju då förändrats till det de andra kallar patriotism istället.
Ja, just.
Så nationalism är, vad ska man säga, den mörka sidan av patriotism.
Ja, just det.
Men i Sverige så kallar sig folk nationalister för det är det traditionellt det korrekta ordet.
Ja.
Och sen har det kommit någon form av omformulering på det här, för någon amerikansk forskare skrev en bok om det här där han omdefinierade allting som är dåligt är nationalism och allting som är bra är patriotism. Ja, så det är därför den här diskussionen är förvirrad. De som faktiskt sysslar med det har en definition. Mm. Medan media och alla andra har en annan definition. Vilket då leder till efterblivna språkförbistringar. Vilket är precis vad som var efterfrågat i och med detta.
Ja, och det är väldigt spännande igen där. Norge versus Sverige. Alltså 17 maj i Norge. Det är ett flaggviftande och folk i folkdräkter överallt. Att ha norska flaggan på kläderna är liksom absolut inte onormalt på något sätt.
Nej, ha norska flaggan på kläderna vilken dag som helst i Norge är inte konstigt. Nej, gärna med bara en patch eller någonting.
Ja, visst. Det kan du absolut. Du kan gå med en t-shirt med stor norsk flagga på. Och folk tycker, vad kul att du liksom står upp för Norge.
Ja.
Så det är en enorm skillnad. Och igen då, Norge har liksom i mannaminne, kommer ihåg hur det var att vara ockuperat, att vara i krig, att bli invaderade. Sverige har blivit sillmjölkar av att ha klarat sig undan alldeles för länge.
Och den fullständiga akademiska förruttnelsen.
Ja, alltså vi har haft det för bra för länge. Mm-hmm. Och när man har det för bra för länge så tar vänsteridéerna över alltid. För att det låter så bra. Och sen så håller vänsteridéerna fram tills verkligheten träffar fläkten igen. Och då plötsligt så gick de, hjälp, hjälp, kom och hjälp oss. Mm. Och så etablerar vi, så går vi tillbaka igen full cirkel till att oj, nu måste vi stå upp och försvara landet. Och så går allting bra igen och så går det liksom i en cykel så om och om igen. Mm. Sverige har haft det för bra. Och jag skulle vilja säga, jag skulle vilja prata lite om kungafamiljen.
Varför då?
Jo, för att kungafamiljen i Sverige är liksom ett symptom på hela landet. Jag fick frågan, för att drottning Margareta från Danmark har abdikerat här i dagarna nu. För att hon var gammal och skröplig.
Vi måste ju dock bara säga här, är vi royalister eller inte?
Nej, nej. Alltså, jag har, nu är vi ingen bara royalist och sen så slutar jag vara royalist längre. Och nu har jag blivit realist och royalist.
Okej, okay, vad betyder det då?
Realist och royalist betyder att jag tycker att kungafamiljen kan vara en fin symbol för Sverige. Alltså jag har tittat på The Crown, där man får, jag fick en nyfunnen respekt för Queen Elizabeth. Mm. Att hon ger upp alla sina egna personliga värderingar, hela sitt personliga liv, för att bli en symbol för The Commonwealth. Hon lägger inga personliga tankar eller idéer bakom det hon säger och gör, utan hon gör alltid bara det som är bäst för landet. Mm. Hon lägger sig inte i vem som är prime minister, om hon delar deras liksom politiska åsikter och så vidare. Hon vill bara att de gör det som är bäst för det brittiska folket. Och det tycker jag är liksom anmärkningsvärt. Och jag tror att många kungligheter glömmer att det här är det de får betalt för. För att kungahuset kostar ju massor med pengar. Och jag menar att de får betalt för att vara en symbol för Sverige. De får inte betalt för att vara sig själva. De får betalt för att vara en staty. De får betalt för att vara lajva svenska flaggan.
Ja, men nog om det.
Varför respekterar de inte det svenska kungahuset alls? Och varför tycker jag att svenska kungahuset borde avskaffas när jag inte har problem med det norska kungahuset? Jo, i närtid, i Norge, så är det väldigt, väldigt berömd sak som heter kungens nej. Det var när kungen i Elverum sa nej när Quisling och nazisterna bad kungen att kapitulera villkorslöst och säga åt Norge att kapitulera villkorslöst. Och kungen sa nej, basically go fuck yourself. Och så flydde han till England och liksom gjorde så här radioprogram om liksom, där han uppmuntrade norrmän att göra motstånd mot nazisterna. Och gjorde det svenska kungahuset under andra världskriget. Jag hörde inga större protester mot nazistmän från dem.
Nej.
Nej. Vad gör det svenska kungahuset nu? På vilket sätt står de upp för svenska värden och värderingar?
Ingenting.
Ingenting. Så vad är de får betalt för då?
Nej, för att bli utvalsade när det kommer en Nobelfest.
Ja. Behöver vi dem då?
Nej.
Nej. För att varför betalar vi för något som ska vara en nationalsymbol när nationalsymbol inte vill vara en nationalsymbol? Det är som Prince Harry. Han vill inte vara kunglig längre. Fine. Då kan du dra, men du får inte en spänn av någonting. Vi tar alla
titlar.
Hus, titlar, intäkter, egendomar, allting. Du får kläderna på dig, that's it. För du får, allt du har fått är för att du ska vara en symbol för landet. Då vill inte du vara det längre, fine. Du får din frihet, men vi tar tillbaka alla pengar.
Mm.
Och det tycker jag är ett val de kan få göra. Alltså kungen, han, drottning Elisabeths far, nej. Farbror abdikerade ju tronen 1900-tidigt-tal.
Mm-hmm.
För att han inte ville vara kung. Absolut. Du behöver inte vara kung om du inte vill. Märta Louise i Norge, hon avsade ju sina kungliga uppdrag. Fine. Men hon ska inte få en spänn av skattebetalarnas pengar längre för att vara det. Och det svenska kungahuset, de står inte upp för svenska värderingar. För det är det de ska vara. De ska vara symbol för Sverige och jag tycker inte de står upp för det. Folk säger, men kronprinsessan Victoria är ju så fin. Hon är ingen Queen Elizabeth.
Än, i alla fall. Det kanske finns runt i henne också.
Ja. Men jag jämför henne med till exempel kronprins Håkon i Norge, som jag tycker är en väldigt bra symbol för kungahuset.
Mm.
Och kungen, kung Håkon, har varit exemplarisk så här långt.
Han är inte så länge kvar, va?
Nej, han är ju extremt. Han är väl typ 90 år in och ut och sjukhus hela tiden. Det är i stort sett inga skandaler. Jag har inte hört en enda skandal om honom eller om kronprins Håkon.
Alltså inga bordeller alltså?
Inga bordeller. Ha, märkligt.
Fekt.
Ja. Och det är det man förväntar sig. Man förväntar sig att de ska göra sitt jobb. Därför har jag ingen respekt för det svenska kungahuset. Sen dessutom att de är fransk grodätare släkt. Bernadotte, det gör ju inte saken bättre. Och fransmän vet ju hur bra de är på att kriga. Du har väl hört det här om vad
nu, är det, där. Nu är det ju så att Frankrike har förlorat de två sista krigen. I övrigt så har de väl vunnit.
Nej.
De har, Frankrike har överlägset flest militära segrar av alla länder i hela världen.
Men Frankrike har fortfarande inte vunnit ett enda krig med fransk befälhavare.
Nej, det är mycket möjligt.
Det är bara att googla det. Jag kan ha fel, men jag är i stort sett helt säker.
Men då är inte ett enda krig?
Frankrike har inte vunnit ett krig med fransk befälhavare.
Fan, Napoleon vann väl alla sina krig?
Napoleon var korsikan, han var inte fransman.
What?
Ja,
okej.
Okay. Så... det är bara
ja, just det, och han, hans, vad heter han? Hans kavallerienerval var från Napels.
Precis. Frankrike har inte vunnit ett krig med fransk befälhavare. Okay. Och det första och enda de får lära sig på officersutbildningen i Frankrike är hur man viftar med vit näsduk och säger jag ger mig, vi kapitulerar ovillkorligt på så många språk som möjligt.
Precis det som de har börjat i Sverige nu, fast bara på ryska.
Precis. Apropå det, Johan Glans...
jag är inte homosexuell.
Precis. Om ni inte har sett den sketchen så googla det på en gång. Det är helt fantastiskt.
Och svenska nyheter heter det, va?
Ja, det var nog väldigt talande i alla fall. Så jag har noll respekt för det svenska kungahuset. Jag har väldigt lite respekt för det svenska folket som inte förstår vad det vi står upp för. Och noll och ingen respekt för svenska medier som nu basinerar ut att grundläggande beredskap skulle vara krigshets.
Grejen är att det fanns en fin liten krönika som sa det är inte ÖBs jobb att trösta dina barn. Det tyckte jag var en fantastisk bra summering av det hela. Ja. Håll käften. Ja. Gör det nu. Ni har valt det här. Det är så här det funkar. Ja. Om ni inte är aktivare än så här i demokratin, vilket svenskarna uppenbarligen inte är. De är helt passiva.
Ja.
Så får ni skit. Och nu har ni skit.
Och jag menar, hur bortskämt är inte det att säga att mina barn är rädda och vågar inte gå till dagis för att en farbror på tv sa att Sverige kanske skulle hamna i krig. Hur många miljarder människor lever inte under krigsliknande förhållanden runt om i världen? Varje dag. Alla ni som tycker synd om palestinierna och palestiniernas situation. Alltså, kom igen. Att säga att vi borde ha lite bättre försvarsberedskap i Sverige, det traumatiserar inte några barn. Barn kommer växa upp. Ja, vi behöver inte utsätta dem för
det. Ska jag vara helt ärlig, så är en värnplikt det bästa sättet att introducera folk för svenska värderingar.
Ja.
Och integrera folk i samhället.
Absolut.
Att om det hade varit någorlunda svårt att göra värnplikten, och du tvingar alla att göra den, så kommer alla som åtminstone fortfarande sin värnplikt vara arbetsdugliga. Ja. För kommer du ihåg hur det var förr? Om du hade gjort din värnplikt så var du åtminstone arbetsduglig.
Ja, ja. Och det, alltså värnplikten, för mig gjorde den susen. Och för många andra också. För att man får lära sig en massa saker som... alla tror att värnplikten handlar om att du ska lära dig kriga. Nej, du lär dig att ta hand om dig själv.
Och gruppdynamik.
Ja.
Och andra saker.
Ja, precis. Hur du fungerar i grupp, hur du är en lagspelare. Världen som är extremt bra att ha i vuxenvärlden.
Ja.
Och hade fler folk gjort värnplikten, både män och kvinnor borde göra värnplikten. Alla måste inte göra vapentjänst, jag tycker absolut det finns en plats för vapenfri tjänst.
Ja.
Men alla borde göra någon form av tjänstgöring där du bidrar till samhället.
Framförallt så får du den här otroligt självcentreringen som existerar idag. Vad jag vill, vad jag ska göra, vad jag ska... Du sätter åtminstone den halt under... minimum då 7,5 månader. Det är inte hela världen. Men att få lära sig att det spelar ingen roll vad du vill. Nu är det dags att gå upp imorgon och sen ska du göra brak och sen ska du ta frukost och sen ska vi ut och marschera 2 mil i regnet.
Ja.
Lycka till.
Ja.
Och bara att göra någonting sånt gör att man växer som människa.
Absolut. jobba tillsammans, hjälpa varandra och så vidare och så vidare. Så du lär dig så otroligt mycket mer. Alltså många lär sig ju hur man knyter sina skor och bäddar sin säng för första gången i livet ungefär.
Och städa. Och hålla ordning.
Ja, vapendelen och skjuta pang-pang är ju liksom den absolut minsta delen av det man tar med sig från lumpen.
Absolut.
Så vad säger vi om det här? Varför är det som moralpanik i Sverige nu då?
För det finns inget annat än moralpanik över just nu.
Ja, just det. Det var så då.
Det är bara mediecykeln. Det är därför...
Ja.
Avskaffa allt pressstöd, ta bort SVT och se vad som dyker upp.
Om sossarna hade sagt det här då, tror du det hade blivit samma ramaskri?
Nej, och självklart inte.
Nej.
Då hade det bara varit sunt förnuft.
Ja, visst. Och det är det sossarna kommer säga när de vinner nästa val, vilket jag tyvärr är övertygad om att de kommer göra. Då kommer de genomtrumfa allt det här, trots att det var de tillsammans med Mörkvist Reinfeldt som lade ner hela det svenska försvaret. Så kommer de säga att vi har alltid tyckt att man borde upprusta. Ja, vi har alltid sagt att det var en bra idé. Precis som man sa, vi har alltid varit för ett NATO-medlemskap. Trots att det finns liksom hundratals tv-intervjuer och säger vi kommer aldrig gå med i NATO. Kommer aldrig hända. Vi har alltid varit i krig med Eurasien och så vidare och så vidare.
Ja, det är omskrivna av historien i realtid. Ja.
Så om man ska avrunda den här debatten då, så ta det här med en nypa salt, se det för vad det faktiskt är. Och så se över i egen vardagsberedskap hemma. Skulle ni där hemma klara av 48 timmars elavbrott med avstängt vatten? Skulle ni fixa det? Om nej, då är det dags att göra någonting åt det.
Jag skulle vara full hälften av tiden.
Ja, just det. Ja,
jag har inte vatten hemma, men jag har sprit i stora mängder.
Ja, då så. Då är du all set.
Och kattmat.
Sprit och kattmat.
Perfect. I'm all there. Jag är helt fakt. Jag skulle inte fungera i ett krig ändå. Jag är alldeles för dålig. Jag är en värdelös människa. Jag skulle sluta med att jag 2 dagar sen skulle jag vara warlord över kvarteret. Och börja sätta upp chokepoints och grejer. Det är så det funkar. Det är enda sättet jag kan få det här att rulla för mig. Alltså.
Precis. Jag skulle säga att om man liksom ska sammanfatta det här. Ta en liten introspektion och se själva spegeln. Och se, gör jag det jag kan för både mig själv, min familj och mitt lokalsamfund? Har jag så att jag faktiskt kan klara mig själv? Eller hur beroende är man av andra?
Framförallt, har jag så att jag kan klara mina barn? Är väl den stora frågan. Jag har inga barn så jag behöver bara ta hand om mig. Så det är ju en sak liksom. Men har man en familj så är det ju frugan och barnen.
Precis. Ta lite ansvar.
Eller mannen och barnen.
Ja, ta lite ansvar för er egna liv. Och förvänta er inte att andra ska göra saker åt den hela tiden. Lärdom för lumpen igen.
Ja, men det andra är också att i modern tid så har staten blivit helt inkapabel att göra någonting.
Mm.
Systemet som vi bedriver nu gör att staten kan inte lösa några stora projekt.
Nej.
Blir det krig i Sverige, det första som händer är att allting kommer bara kollapsa.
Ja.
Och sen får man bygga upp det från början igen.
Precis.
Så bara det betyder ju att om någonting stort skulle hända, vad finns det för stöd att få från staten i vilket givet som helst? Vad händer liksom när den lokala klanen förklarar undantagstillstånd i kvarteret liksom?
Precis, så ta lite eget ansvar över era liv och förbered överlever, som man brukar säga. Jag tror det är...
Jag ser att du är ordentligt förberedd.
Hör du. Och annars så har vi väl inget mer att säga om det här, tror jag.
Nej. Men, stick.
Ja, men om ni har någonting annat att säga om det här så hör gärna av er. Vi svarar på alla kommentarer och alla mejl och liknande. Så skriv gärna, lämna gärna en kommentar. Sprid gärna det här till andra som ni tycker skulle behöva höra det här. Och så ses vi nästa gång helt enkelt.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.